Det är tisdagen den 18 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om det smått hisnande ämne som upptar hela ledarsidan i dagens tidning. I väldigt korthet sammanfattat. Navet i regeringskansliets samlade pandemiarbete har varit och är än idag en arbetsgrupp med namnet Gruppen för strategisk samordning. Bara under 2020 hade gruppen 149 sammanträden, ibland flera samma dag. Och av dessa möten finns idag inte ett spår, inga protokoll, inga anteckningar, ingenting. Vad har hänt? Varför har det gått så här? Och varför är det ett problem att det har gått till så här? Vi ska försöka fördjupa oss i den frågan med hjälp av tre i ämnet insatta gäster. Jag får börja med att välkomna socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson från Kristdemokraterna. Hej Acko!
Hej Jesper!
Och Nils Funke, journalist och författare bland annat till boken Offentlighetsprincipen i teori och praktik. Hej Nils!
Hej hej!
Samt sist men inte minst min kollega här på redaktionen Peter Wennblad som har författat den tidigare nämnda artikeln. Hej Peter!
Hej Jesper!
Trevligt att ha er här allihopa. Ja Peter, om vi börjar hos dig. Jag gav en kort sammanfattning men för de som till äventyrs ännu inte har hunnit läsa din text, vad är det som har hänt egentligen?
Ja, jag ska väl också försöka att fatta mig någorlunda kort. Det hela handlar ju om, regeringen har ju tillsatt en utredning som heter Coronakommissionen som ska utvärdera regeringens pandemihantering och krishantering. Mm. Coronakommissionen har velat ha tillgång till mötesprotokoll eller mötesanteckningar från den här gruppen som du nämnde. Som är, vad säger, det är en formell del av regeringskansliets krishanteringsorganisation. Och då har de kunnat konstatera att det finns ingen dokumentation från alla de här mötena som GSS har haft. Och den behöver ju, alltså ett av Coronakommissionens mål är ju vad ska jag säga, att försöka kartlägga händelsekedjan, inte minst i pandemins inledning. När fick regeringskansliet information och på vilket sätt? Och vilka slutsatser drog man av det? Vad rekommenderade den här gruppen regeringen att fatta beslut? Att kunna återskapa vad som hände. Och då är ju de här mötesprotokollen och mötesanteckningarna väldigt viktiga. Men som sagt, de finns inte. Och då är då, har Coronakommissionen försökt att lägga pusslet på annat sätt. Genom att försöka få ut enskilda tjänstemäns liksom, egna anteckningar och sånt där. Men det har de nog nekats av regeringskansliet.
Mm. Acko, du kommer ju precis från ett sammanträde med socialutskottet dit socialminister Lena Hallengren hade kallats för att svara på oppositionens anklagelser om att regeringen medvetet försvårar Coronakommissionens arbete. Vad säger du så här efter sammanträdet? Fick ni någon större klarhet i regeringens agerande?
Nej, det tycker jag inte att vi fick. Socialministern menar att kommissionen ska få del av de handlingar de kan få ut, uttryckte hon sig. Hon påstår, säger, jag kanske inte ska betyda det förstås, men att de har fått del ifrån allt ifrån blädderblocksblad till sådant som är icke-allmänna handlingar och som finns på Socialdepartementet. Och det som kanske gjorde mig allra mest konfunderad var ju när jag ställde frågor om GSS. Dels vill socialministern inte svara på det, för det ligger inte under hennes ansvarsområde. Men det är alldeles uppenbart att socialministern sa att det finns inga anteckningar från dessa möten därför att det är informationer. Och det innebär att vi har en hög statssekreterargrupp som ska utgöra ledning och samordning i en kris. Som alltså tar del av underlag och rimligen bör göra bedömningar och väga av, men när det inte finns dokumentation. Och det innebär ju att från det att de har fått information till dess att det uppstår som ärenden i ett departement så saknas alltså information, dokumentation som berättar om vilka bedömningar som har gjorts. Och socialministern vidhåller att det inte finns någon dokumentation från vilka bedömningar den här gruppen har gjort. Och det tycker jag nog är den allvarligaste delen i detta, att vi har en krisledning som man inte kan följa vilka bedömningar de har gjort, utan det står utan anteckningar.
Ja, ja, det låter ju onekligen anmärkningsvärt. Nils, om jag vänder mig till dig. Du publicerade ju igår för organisationen Utgivarna en artikel om Coronakommissionens arbete där du menar att regeringen har, citat, visat en osannolik kreativitet för att förhindra eller fördröja utlämnandet av uppgifter. Vad är det som får dig att uttrycka dig så?
Den där kreativiteten, det var mer en sammanfattning över hur offentlighetsprincipen har hanterats av kommuner, regioner och även centrala myndigheter från dag ett när pandemin bröt ut. Där kan man ju liksom se hur man då hänvisar till att det finns ingen allmän handling, det är minnesanteckningar. Eller man tillämpar felaktiga bestämmelser i sekretesslagen för att inte lämna ut det. Eller också töjer man och drar på sekretessbestämmelserna för att då minska insynen i hur kommuner, regioner och även centrala myndigheter har skött sig. Det var framförallt det jag syftar på, men som toppen på alltihopa det här, och denna skulle jag vilja beskriva som bedrövliga hantering av offentlighetsprincipen på olika nivåer under hela pandemin. Det når något slags crescendo när till och med den högsta politiska ledningen då hanterar sin egen kommission på det här sättet som då har skett. För det är nämligen på det viset att regeringen har ju då, precis som Peter skriver i sin artikel, fattat ett beslut om att myndigheter underställda regeringen ska lämna ut de uppgifter som man då förfogar över till kommissionen. Så det handlar ju inte bara om att kommissionen ska få allmänna offentliga handlingar, inte, för de kan ju vem som helst få del av, utan syftet med den där förordningen är ju liksom att öppna dammluckorna fullständigt för att då lämna ut de uppgifter som finns på regeringskansliet och i den här gruppen också.
Ja, och just det där begreppet i förordningen, att det är uppgifter som de förfogar över, det har väl regeringen valt att hänga upp sig på och svara då att ja, men de uppgifter som finns, det är uppgifter som vi inte förfogar över då enligt förordningens mening. Är det en legitim invändning eller?
Nej, den invändningen har ju då de ansvariga för det här kansliet med stöd av de högsta juristerna inom statsrådsberedningen hänvisar till att man förfogar inte över vad enskilda tjänstemän för anteckningar på till exempel möten och så. Och det är ju naturligtvis korrekt att sådana minnesanteckningar utgör ju inte en allmän handling som behöver registreras och hållas ordnad så länge den enskilde tjänstemannen behåller de där minnesanteckningarna för sig själv. Men i den stund någon har utsetts att föra minnesanteckningar och de sedan har cirkulerat inom den här gruppen som då har deltagit, då går de här minnesanteckningarna från att vara icke allmänna handlingar till att bli allmänna handlingar. Och sen är det ju också så att om det nu inte finns några formella minnesanteckningar eller mötesanteckningar, protokoll ifrån de här sammanträdena, så är det ju ingenting som hindrar att Hallengren i egenskap av departementschef då ser till att statssekreterarna då tar reda på vem av de som har deltagit på de här sammanträdena som har minnesanteckningar och så att säga ålägger dem att registrera dem där som allmänna handlingar. Så minnesanteckningar kan liksom visas upp och bli allmänna handlingar. Så oavsett vem som har dratt ner rullgardinen så finns det alltid en möjlighet för den högsta politiska ledningen att dra upp den där gardinen genom att säga, inte som Hallengren säger, så långt det är möjligt ge Coronationen möjlighet att ta del av relevanta handlingar som departementet förfogar över. Utan där finns ju då en möjlighet för departementsledningen att se till att även minnesanteckningar som en enskild tjänsteman har, att de då så att säga förädlas och blir allmänna handlingar och lämnas ut genom att man helt enkelt fattar ett beslut om att diarieföra dem.
Och det skulle kunna göras med relativ lätthet. Det är inte som regeringen antyder i sin kommunikation att det vore i det närmaste juridiskt omöjligt.
Nej. De gömmer sig bakom juristerna på ett lite fegt sätt skulle jag vilja säga. Va? Istället för att ta ansvaret att man då har för hur den här verksamheten sköts, så hänvisar man då till de juridiska bedömningar. Alltså juridiskt, det är inte hållbart.
Peter, du ska få komma in här.
Ja, alltså, jag tycker naturligtvis att den här juridiska diskussionen är intressant, vad säger, vad regeringskansliet har rätt att göra eller inte. Men jag tycker så grundfrågan, eller vad säger, grundfaktumet är ändå det mest intressanta och det mest häpnadsväckande. Och det är ju att det helt saknas formell dokumentation. Alltså från 149 liksom, möten i den centrala statsledningen i Sverige under som vår svåraste kris i modern tid, så finns det inte ett ord sparat. Och det här går ju dessutom på tvärs med de riktlinjer som finns för det här kriskansliet. Alltså det här kriskansliet inrättades ju som en följd av tsunamin och den kommission som genomfördes då under ledning av Johan Hirschfeldt, som bland annat sa just, vad säger, pekade på bristen på dokumentation då och vikten av att förbättra dokumentationsrutinerna framåt. Och det finns skrivet, vad säger, hur man ska, vilken typ av dokumentation man bör föra, och den har frångåtts helt, och det är för mig fullständigt obegripligt. Alltså inte ens när, alltså coronakommissionen, regeringen tillsatte coronakommissionen i juni 2020, alltså några månader in i pandemin. Och inte ens då, när det står i direktiven till coronakommissionen att den ska utvärdera regeringskansliets krishantering, inte ens då börjar, vad säger, kriskansliet att dokumentera sitt arbete. Alltså det här är ofattbart i så många led.
Ja, det får jag nog instämma i. Men om vi ska försöka återfå fattningen lite. Akko, vad blir nästa steg för er i riksdagen nu i ljuset av de uppgifter som har framkommit? Kommer ni att begära att Coronakommissionen får mer tid, eller vad händer här?
Ja, jag kommer att lyfta det vid mitt gruppmöte i eftermiddag, så vi kommer att ha en diskussion i min partigrupp om hur vi går vidare. Men redan förra veckan så sa vi att bedömer Coronakommissionen att de behöver mer tid, så måste de ju få det. Så att jag förutsätter att ordförande Mats Melin gör en bedömning av tidsaspekten så att de känner att de kan göra de granskningar de behöver och att de har hunnit få de handlingar de vill ha. Så att det är vi helt öppna för att förlänga i den mån som kommissionen själv vill ha det.
Så, som Peter säger här, alltså, det här är ju problematik som vi har ju gått igenom den här situationen en gång förut i och med tsunamikatastrofen. Vi har haft en situation där rikets högsta ledning har brustit allvarligt i att dokumentera sitt arbete. Kan det bli aktuellt med lagändringar eller några andra förslag för att förhindra att sånt här händer igen?
Det får vi ju titta på förstås. Det är svårt att avgöra just nu. För nuläget behöver vi ju mer information. Vi måste ju först få klarhet i Stämmer det verkligen att man inte alls dokumenterar när GSS sammanträder? I så fall är det ju en skandal i sig. Så att vi har ett antal delar som måste klarläggas först. Och när vi har fått det framför oss får vi också bedöma i vilken mån det krävs förändringar i någon form. Jag vill inte rusa dit nu, utan just nu så måste vi säkerställa att vi har all information om läget.
Nils, i din text så lyfter du ju också katastrofkommissionens arbete och just det här med att de jobbade att se över organisationen för att dra lärdomar av det som hade hänt och stärka beredskapen inför kommande kriser. Och en av sakerna de betonade var just vikten av dokumentation. I ett av sina betänkanden så skriver de bland annat så här, att kvarstående oklarheter försvagar kvaliteten hos bedömningar och slutsatser och riskerar därutöver att skapa misstro hos allmänheten. Kommissionens förslag i dessa delar är att dokumentationsfunktionen i samband med en kris bör utvecklas. Och någon sådan utveckling verkar ju inte ha skett. Så vad finns det att göra för att se till att vi inte behöver genomgå ännu en kris där bristen på dokumentation av det politiska arbetet är ett problem? Vad säger du, Nils?
Ja, nej, alltså, för det första så sätter jag ett stort frågetecken till om det inte finns dokumentation ifrån de där sammanträdena. Det är bara det att man inte tycker att man har formaliserat det så att det skulle bli en allmän handling. Det är klart att sitter statssekreterare där ifrån departementen och kommer överens om vad som ska göra och vem som ska göra vad. Det är klart att det dokumenteras på något sätt. Det skulle vara fullständigt obegripligt om det inte finns sådana anteckningar. Att det sen inte då har upphöjts till mötesprotokoll, det spelar enligt min uppfattning ingen större roll, för de minnesanteckningar som finns går och så att säga ges status av en form av protokoll. Det är bara det att då krävs det liksom ett politiskt initiativ ifrån departementscheferna om att ja, du förde anteckningar, du diarieför dem och så lämnar vi ut dem till kommissionen. Så det är frågan om en politisk vilja. Och sen är det klart att i förvaltningslagen ställer ju långtgående krav på myndigheterna att dokumentera hur ett beslut kommer till, vilket underlag som finns, så att det i efterhand ska bli begripligt för medborgare och förstå hur beslutet är utformat. Så det är liksom inte, behövs ingen, som jag ser det, ingen justering av förvaltningslagens krav på en dokumentation eller så, utan det handlar om att vi dessvärre, precis som har visat under hela den här pandemin, det sitter inte i väggarna en förståelse för hur viktig den här dokumentationen är. Det är liksom ett något av ett ja, förfall är väl att ta i, men alltså det är liksom en avkall på en god svensk förvaltningstradition. Att det ska vara möjligt att följa hur ett beslut kommer till och vilka fakta som då har växts in i ett sånt här avgörande.
Men du säger ju det att om det finns en politisk vilja, då är det här lätt löst. Men då uppstår väl frågan, om det då har skett ett förfall, är kanske ett för hårt ord, men om kulturen har förändrats på sådant sätt att den här politiska viljan inte längre finns, skulle det då kunna behövas mekanismer för att tvinga fram det politiska agerande i de situationer där viljan saknas?
Alltså, enda sättet att tvinga fram det är ju att den här coronakommissionen, om det nu är så illa ställt som det verkar, upprepar vad katastrofkommissionen sa. Poängterar vikten av betydelse och möjligtvis att det kan bli en fråga för konstitutionsutskottet när det är dags för en granskning av hur, hur den här verksamheten har skötts. Så jag skulle väl bli förvånad om inte konstitutionsutskottet tar ett eget initiativ och granskar och värderar hur coronakommissionen har blivit behandlad och bemött av regeringskansliet. Det är möjligt att en sån granskning kan vänta till kommissionen har lämnat sitt betänkande, men jag ser ju framför mig att kommissionen dokumenterar och beskriver både hur de brister som finns i dokumentationen och från verksamheten och att man hur man själv har blivit behandlade, bland annat det här då som Hallengren nu upprepar, att det handlar om att kommissionen ska få ta del av relevanta handlingar. Kanslichefen för den här GSS-gruppen har ju då till kommissionen sagt att vissa av de här handlingarna ni begär ut, de har ingen relevans i det här sammanhanget. Det åligger liksom inte Hallengren eller en tjänsteman inom regeringskansliet att avgöra vad det är en oberoende kommission anser sig behöva ha som underlag för sina beslut, utan man ska liksom helt bara säga att vi är angelägna om att kommissionen får del av de uppgifter de begär i den mån som då departementet förfogar över dem. Och förfoga över dem, om det nu är minnesanteckningar som enskilda tjänstemän sitter på, så går det att höja statusen på dem till att bli allmänna handlingar genom ett politiskt initiativ ifrån statsledningen. Detta är ju förfärligt. Alltså, syftet med kommissionen är ju inte i första hand att få fram syndabockar, utan syftet är ju att man ska kunna dokumentera organisation och handlingsplaner och annat, så att vi i en framtida krissituation eller pandemin kan då finslipa metoderna och bli bättre på att hantera såna här pandemier. Istället så blir det nu att man sätter klackarna i backen och gör vad man kan för att motarbeta Coronakommissionen när de då ber fram uppgifter.
Akko, efter sammanträdet idag, ser du någon utsikt till lösning på det sätt som Nils föreslår här? Eller finns det några indikationer på att det är som det först sades, att det helt enkelt inte finns någon dokumentation? Verkar det finnas en total avsaknad, eller finns det något som faktiskt går att få fram, bara kommissionen bereds tillgång till information på det sätt de själva önskar?
Jag förutsätter ju, precis som Nils funkar, att det finns dokumentation. Det vore mig mycket märkligt om de inte hade noterat något när man går från ett möte och är överens om vad man gör. Men det är just att jag tycker som vi som oppositionsparti måste nu ställa frågan, finns det verkligen ingenting? Och så måste regeringen tala om att det finns och precis som föreslås se till att det blir allmän handling. Och sedan får man se vad i detta som är offentligt den dagen de vill titta på det. Så att jag förutsätter att regeringen förstår trycket just nu. Men skulle det vara så illa att det faktiskt inte finns någon dokumentation, då hamnar ju frågan i ett annat läge. Men jag tänker också att det kommer bli intressant. Jag hoppas att konstitutionsutskottet på något vis också kan kalla regeringen i närtid för att, så att säga, få en helhetsbedömning från regeringskansliet och inte bara från socialdepartementet, så att vi säkerställer att vi får del av all information vi kan i det här läget, och sen får man ju bedöma det från där.
Och du sa här i början av samtalet att det Hallengren sa var att anledningen till att det saknades dokumentation var för att det var inte möten utan det var informationer. Var det så du uttryckte det?
Ja, så uttryckte socialministern att det var inte möten där man fattade beslut. Men jag kan inte se att vi har inrättat en grupp som GSS om de inte ska göra bedömningar av den information de får. Och det är ju, man har ju en krisledning som får del av information, man är överens om underlaget, situationen, och sen bestämmer man vilka mått och steg man tar. Och det är precis i det skedet när man bestämmer vilka mått och steg man tar, det är då det är viktigt att man också har en dokumentation. Socialministern sa att det finns dokumentation om dagordning och underlag, men inte om vilka mått och steg man tar. Och det låter ju helt häpnadsväckande att man skulle stanna där och sen hur något inte uppstår ett beslut på respektive departement utan att någon har bestämt det i förväg. Det kan ju inte vara så i en krisledning.
Nej, och jag tänker det är det som är viktigt att lite grann försöka belysa för lekmän som inte är insatta i det politiska arbetet, alltså för att på något vis kunna bedöma rimligheten i det Hallengren säger. Skulle det kunna vara helt normalt att en grupp sammanträder så här och bara håller informationer och inte dokumenterar sitt arbete? Eller är det så abnormt som det framstår?
Ja, men här kan ju jag bryta in. Alltså jag råkar just nu... Det stämmer att Coronakommissionen har fått ta del av dagordningar för den här gruppen för strategisk samordning. De har haft en stående dagordning för... eller två varianter av en stående dagordning. Och i den som de oftast har använt där framgår det ju att det inte är bara informationsutbyte. Det är en agenda med 7 punkter varav den centrala är punkt nummer 4 som heter möjliga regeringsbeslut och andra åtgärder från regeringens och eller regeringskansliets sida. Diskussion om eventuella rekommendationer från GSS till regeringen. Så att det har ju varit operativa möten. Det råder ju ingen tvivel om den saken.
Men det låter ju helt häpnadsväckande, för det innebär ju att påståendet att det bara skulle röra sig om informationer, det är ju blåljug.
Ja, alltså jag vet inte om man nu ska göra en välvillig tolkning av Hallengren så kanske hon har svårt att... Man kan säga att Sveriges centrala krishantering har 2 organ. Det är då den här gruppen för strategisk samordning som är regeringskansliets ledningsgrupp. Och sen finns det något som heter krishanteringsrådet där regeringskansliet utbyter information med myndighetschefer och länsstyrelserna. Där har det då inte heller gjorts någon dokumentation, men där är ju, agendan något mer av den typen som Lena Hallengren påstår det.
Precis, där handlar det mer om renodlad information.
Precis.
Avslutningsvis då, Peter, om jag ska vända mig till dig också och försöka vara lite framåtblickande. Du skriver ju under rubriken "Så drog regeringen ner mörkläggningsgardinen", och de flesta av oss tycker väl inte att den politiska makten ska ha någon mörkläggningsgardin att gömma sig bakom. Så hur ser vi till att sånt här inte händer igen? Är det genom att journalister springer och rycker i den här gardinen, eller går det att få till liksom några politiska strukturella förändringar för att montera bort gardinen helt och hållet?
Ja, en väldigt bra fråga, Jesper. Alltså, jag tror inte på... Det finns liksom ingen idé att mäta fram nya lagar eller... riktlinjer eller regler om de inte efterföljs, och det har man ju liksom inte gjort i det här fallet. Så att jag har ärligt talat legat lite sömnlös i natt över liksom när jag försökte förstå det här. Alltså jag menar, alla vi journalister som har varit i kontakt med liksom centrala personer under den här pandemin, jag var senast idag hade en diskussion med en politisk reporter på tidningen som inte heller kunde förstå det här, alltså därför att den här rapporten, alla personer i statsledningen som hen har varit i kontakt med under den här pandemin, så har hon ställt frågan, du för väl dagbok, du antecknar väl, och alla svarar ja på frågan. Och hur man kan gå därifrån till att regeringskansliet erbjuder Coronakommissionen och stirra ner i en tom potatissäck, alltså jag har väldigt svårt att förstå det och vet inte om jag kommer att förstå det någon gång heller.
Nej, vi har nog svårt att förstå det allesamman, och får väl helt enkelt hoppas på att Coronakommissionen ges möjlighet att bringa lite större klarhet i det hela. Men då vet vi i alla fall så gott vi nu kan veta hur märkligt det här verkligen är. Och med de orden så får jag säga tack till dagens gäster som förhoppningsvis har upplyst våra lyssnare i den här frågan. Peter Wennblad, vår egen, samt journalisten och författaren Nils Funke och Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott. Tack för att ni ville vara med och upplysa lyssnarna. Och tack också till alla lyssnare. Har ni några synpunkter eller önskar ni någon mer utförlig dokumentation kring hur vi resonerar och agerar, då kan ni nå oss på e-postadressen ledarsidan@svd.se. Producent, det är i sedvanlig ordning jag, Jesper Sandström, och jag hoppas att vi hörs alldeles snart igen. Tack för den här gången.